klimatförändringen är ju inte någonting som bara finns där i framtiden, utan den sker redan nu och den har redan påverkat arter, både var de finns och när deras olika livskeenden sker, som till exempel då blomning eller de här fåglarnas flytttidpunkter eller häckning. Och det har forskning visat att just att fåglar anländer nu för tiden tidigare till Finland, fåglar häckar tidigare, olika växter blommar tidigare och löven spricker ut tidigare. Och sen har också utbredningen förändrats så att en del arter har flyttat sig längre norrut. En del har hela liksom, artens utbredning som helhet flyttats eller sen expanderar de längre norrut. Och andra arter har igen minskat, drar sig tillbaka. Det är svårt att alltid dra tillförlitliga slutsatser på vad den egentliga orsaken till det här är, för det kan finnas många orsaker som medverkar. Det kan vara att habitatens mängd har minskat så pass och sen när dessutom det börjar bli varmare, om det är en art som kräver lite svalare klimat, så de här spelar ihop och gör att populationerna år för år minskar lite.
Jag träffar forskare Maria Hellfors i Gumtäckt botaniska trädgård i Helsingfors. Maria forskar i hur klimatförändringen påverkar biodiversiteten genom att analysera data som spänner över riktigt långa tidsperioder och som kan visa på förändringar i naturen.
Mitt arbete ser ganska mycket ut så att jag ställer mig framför datorn och sen öppnar jag R och börjar koda och handskas med data och gör analyser och grafer och funderar på forskningsfrågor, vad jag kan fråga av det här data som någon annan ofta har samlat in. Ofta är det då långtida data, att det inte ens är bara en person utan det är många människor. Det kan vara att det är en del av något större systematiskt insamlingsprogram av data, till exempel nattfjärilar eller sporadiska observationer som olika medborgare har samlat in. Till exempel ett datasätt som jag nyligen använde var data på ringmärkta fågelungar. Och där märkte vi att fågelungar kläcks tidigare nu för tiden. Men det som var speciellt intressant var det att för en stor del av arter så hade den här tiden under vilken fågelungarna kläcks förkortats. Vilket betyder att fler fågelungar finns i boena samtidigt. Och möjligtvis betyder det här att om det finns av samma art mera fågelungar på samma område under samma tid, så är det flera av de där föräldraindividerna som tävlar om födan. Och nu vet vi ju inte hur den här, till exempel insekternas mängd under den här tiden har förändrats. Men om det har hållits konstant, så betyder det att det blir större konkurrens.
När klimatet förändras försöker arterna anpassa sig för att överleva. Då kan arter som naturligen är beroende av varandra komma i otakt.
På grund av att det finns variation i hur bra arter kan anpassa sig och hur bra de kan förflytta sig, så kan vi inte förvänta oss att ett artsamhälle i sin helhet reagerar på samma sätt. Och det här är kanske det som är det största orosmomentet, att hur ska det gå sen när arter kommer i otakt? Och till exempel om det sker så att fågelungarna kläcks då när det inte finns ännu tillräckligt med insektföda för föräldrarna att mata dem med, så kommer då de här fågelpopulationerna att minska eller går de igenom någon slags en tid var populationerna minskas och sen överlever bara de som sen kan anpassa sig på något annat sätt, för till exempel byta resurser, byta föda.
Hur anpassningsbara är våra arter så där generellt? Alltså de har ju genom evolutionen anpassat sig, men då har det varit väldigt mycket mer tid. Nu är det ganska, händer det fort.
Ja, problemet är just det att det händer väldigt fort. Det finns nog tecken på att en del arter kan anpassa sig också genetiskt på en ganska kort tid. Men det är troligtvis inte många som klarar av det. Och för att det ska finnas tillräckligt med så här material att jobba med inom populationen, det måste alltid finnas någon individ som har en tendens att göra någonting annorlunda för att den egenskapen ska kunna bli vanligare. Så då skulle det gynnas av att populationerna skulle få vara tillräckligt stora. Och vi människor gör nog det jättesvårt nu för arter att anpassa sig. För det första så när vi minskar på populationerna via det att till exempel habitaternas storlek är mycket mindre. Så då gör vi det, vi minskar på mängden individer. Och då är sannolikheten att där bland de här individerna skulle finnas någon som har en lite annorlunda sätt att reagera på temperaturförändringen. Att den skulle finnas där och att dens egenskaper sen skulle bli vanligare med tiden för att den får mera avkomma. Den här sannolikheten minskar. Och samtidigt när vi har minskat på de här bra habitaterna och på hur nära de finns till varandra, så minskar vi på arternas huvudsakliga möjlighet att reagera på förändringar, vilket är att flytta sig till andra platser. Det här är det som man har sett från paleoekologiska forskningar, hur arter har reagerat på tidigare långsammare klimatförändringar. Där har huvudsakligen det här förflyttandet till nya lämpliga områden varit det sättet som man har kunnat klara av att överleva.
Också fjärilar har svårt att anpassa sig till klimatförändringen. Det visar en ny forskning som analyserat data över 290 fjärilsarters anpassning under en period på 20 år.
40% av de här arterna, alltså nästan hälften, hade inte visat inga tecken på att göra någonting. De klarar alltså inte av att flytta sig norrut och inte heller börja förekomma tidigare. Och de här arterna visar överlag negativa populationstrender, så de minskade. Men det som var det mest intressanta var att de få arterna, det var då 13% av de här 290 arterna, som kunde både flytta sin nordliga utbränningsgräns norrut och börja flyga tidigare, så de hade de absolut starkaste populationstrenderna. Vilket igen visar på det här att arterna måste kunna reagera. De kan överlag reagera, men varför det är så få som reagerar är oroväckande.
Nu kommer vi här är en sån här jättefin damm med lite vatten, rinnande vatten och massa fåglar. Och så är här en sån här jättevacker liten lila gul blomma. Men nu får du berätta, Maria, vad är det här för något?
Det här är strandvivan. Den är så här som man ser, en ganska liten vackert blommande strandängsart. Den växer på så här landhöjningsstränder vid Uleåborg som hålls öppna då på grund av landhöjningen. Och den är hotad i Finland. Det finns inte så mycket av de här öppna stränderna mera. Delvis på grund av att det inte betas på dem och sen på grund av övergödning. Men så då vår färska undersökning visar då att klimatet också kan spela en roll i det. Att hur bra den klarar sig och kanske spelar en roll i det att den har minskat. En ny naturskyddsmetod som har kommit fram här via klimatförändringen och den här småskaliga paniken med att vi snart inte mera har någonting att skydda i de här naturskyddsområdena, för det första så de miljöerna är inte mera lämpliga för de arter som brukar existera där för att klimatet förändras. Men vad händer då med dem om de inte bara helt enkelt hinner flytta sig dit vart de annars skulle vara på väg om klimatet skulle förändras långsammare? Och då har en sån här idé som assisterad migration kommit på ungefär på 90-talet redan. Började man prata om det och sen blev det mycket debatt angående den här metoden där på 2000-talets början. Och då handlade det alltså om att människan skulle hjälpa de arter som man kan identifiera som att de lider från klimatförändringen men inte har själv möjligheter att flytta sig dit vad de annars skulle kunna vara på väg och inte heller verkar kunna hinna anpassa sig på plats. Och en sån art som möjligen skulle kunna dra nytta av assisterad migration är just den här strandvivan som jag pratade om. Den populationen som existerar där på Bottenvikens stränder, så dens nästa lämpliga habitat längre norrut ligger där vid Ishavet, så det är ungefär 500 kilometer. Och den här arten är väldigt på det viset dålig spridare, att den sprider sig med vattenflödet till andra närbelägna stränder. Så för att komma hela vägen dit och hinna etablera en stadigvarande population så behöver den hjälp. Att vi måste sen som samhälle fundera på att hurdan naturskydd vill vi ha, hurdan natur vill vi ha i framtiden. Att vill vi ha en sån natur och prioriterar vi det att den här arten överlever mot det att kanske den också trivs för bra där och sen tar över habitatet från andra arter som redan existerar där. Det här är jättesvåra frågor och många av de här frågorna kan man inte svara med bara via naturvetenskaplig forskning, utan det är mer sådana filosofiska och moraliska dilemma som kommer fram.
Hur oroade du som forskare?
Jag är nog jätteorolig. Att emellan så känns det sådär att är det någon vits att ta reda på mer, för att vi vet redan så jättemycket. Vi vet egentligen vad vi borde göra. Vi vet vad de där lösningarna är. Men vi gör inte räckligt. Att liksom rapport efter rapport, artikel efter artikel visar hur allting är på väg åt skogen. Med små ljusblickar förstås emellanåt med några positiva trender åt olika håll. Men överlag så ser det ju nog väldigt dystert ut. Och vi är först liksom i början av klimatuppvärmningens inverkan. Så vi står nog inför mycket större förändringar här inom de närmaste årtiondena. Jag är orolig, ja.
Det säger forskare Maria Hellfors och jag som intervjuade henne heter Ilse Klockars.